Tack för förtroendet återigen att vara här och tala om något så väsentligt som kampen för kärleken. För det är faktiskt en kamp ibland. Och det måste också vara det i det tillstånd vi befinner oss i den här världen. Ja, jag vill inte påskina att jag är någon expert. Som jag sa i förra gudstjänsten, de flesta av er var nog här då. Men jag har ändå jobbat lite med de här frågorna utifrån Bibeln. Och levt 12 år tillsammans med min hustru Maria. Och vi har 4 barn tillsammans. Och vi talade om i morse någonting som applicerbart på singlar i allra högsta grad. Och förhoppningsvis om du är här och är singel så kan en del av de här principerna och den här undervisningen ifrån gudsordet tror jag vara relevant också för dig. Kanske, vem vet, kanske kommer du leva i äktenskap i framtiden. Och det är bra att ha en bild av det, hur Gud ser på det. I morse talade vi om vänskap som är fundament i parrelationer. Och i den kristna formationen att bli mer lik Jesus. Man skulle kunna säga att vänskapen är ett slags nådemedel faktiskt i någon mån. En kanal för hans nåd att forma oss. Och så är ju i allra högsta grad också äktenskapet, som är en institution som är instiftad av, given av Gud. Om man börjar med en illustration, om vi tänker oss att vi är i ett vackert bergslandskap någonstans på semester. Du kanske har varit i Norge. Jag bor ju rätt nära Norge, i Strömstad. Och då kan man ju komma upp i såna här breathtaking, vad säger man, fantastiska vyer där man bara liksom skådar ut över skapelsen, hur fantastiskt den är. Men så kan det komma ett tjockt lager av dimma ganska plötsligt. Och det som några ögonblick tidigare var en vacker panoramavy är helt plötsligt inte mer än bara en grå, mjölkig blick, va? Man ser ingenting av skönheten i det man såg nyss. Men så kan det komma en vindpust som kan skingra dimman och så framstår det här majestätiska igen. Så upplever jag livet som gift en hel del. Och det finns någonting som äktenskapet är. Det är den här vackra panorama, den här fantastiska. Gud har tänkt det. Men i vårt tillstånd i den här jorden att samla på sig sår, ovanor, sänka blicken, vändas inåt och allt vad vi gör, så är det ganska snabbt att dimman lägger sig över oss. Har du varit där någon gång? Sagt att, hallå, varför gick vi ens in i det här? Vad ger det här? Liksom, vad... Kanske har du varit där, det har jag. Men att då är ju, som du inledde med Kaleb och Josua, trons tankar. Tankarna om det möjliga. Och det är ytterst inte bara någonting vi ska göra, utan det är någonting som han har gjort. Men det hakar i också att vi behöver praktisera det. Vi kommer mer till det. Men vi behöver se och påminna oss om panoramavyn som finns bakom dimman. Vi behöver liksom tala om det. Vi behöver påminna oss om det. Därför att det är någonting som Gud har instiftat. Någonting vackert. Och det är det första passet här handlar om, som jag kallar äktenskapets hemlighet. Och jag vill börja med att backa lite grann. Eller börja med att titta på två olika ingångsvärden eller blickar på varför man går in i äktenskap. Och är du ung eller singel och längtar eller liksom planerar för att bli gift, så är det i allra högsta grad relevant att fundera över med vilken önskan, med vilken vision, vilket syfte går jag in i det här. Och om vi backar då och tittar traditionellt, och det är aktuellt nu över hela världen med i en del äldre kulturer och så. Hur har man då sett på äktenskapet tillbaka i tiden? Och ser fortfarande på det i många äldre kulturer. Och då är den traditionella synen på äktenskapet att man ser det som ett socialt kontrakt mellan familjer eller släkter. Alltså som ett sätt att värna den egna familjens ekonomiska ställning eller fortlevnad. Och då är det viktigt vilken släkt eller vilken familj som vi gifter bort vår son eller vår dotter med. Är det kompatibelt? Funkar det med oss, våra värden, vår kultur? Finns det något ekonomiskt att få ut av det och så vidare? Och där är ju till exempel Romeo och Julia är ju den klassiska stora, trots att man trotsar det här då. Där passionen, där kärleken mellan två personer som inte passar enligt den sociala mallen ändå finns där. De blir kär i varandra. För i den här traditionella bilden av äktenskapet så är ju individernas passion som det gäller irrelevant nästan, eller underordnad åtminstone. Det är inte det vi bygger på. Utan vi bygger på, och det kanske är arrangerat då, mamma och pappa bestämmer vem. Och det är liksom den traditionella bilden av äktenskapet. Det är inte den bibliska bilden. Men sen har vi då den moderna. Den som vi har mycket i västvärlden här nu. Och som vi skulle kunna kalla den individualistiska. Och då är det ju tvärtom. Då har man ju fjärmat sig från det där. Det är ända från upplysningen egentligen i slutet av 1700-talet har vi tagit avstånd mycket från det. Auktoriteter, kyrkan, ordningen, släkterna. Och det har gått mer och mer mot individen. Idag handlar ju allting om individens självförverkligande. Eller hur? What's in it for me? Är mer än en låttext som handlar om. Så nu är det mer ett socialt kontrakt mellan individer, med betoning på individer, där det är en del av individens självförverkligande. Alltså det är ett verktyg i individens sätt att få ut maximalt av livet. Så det som tidigare handlade om oss, det handlar numera om mig. Alltså vad säger det om mig om jag inte hittar någon? Eller jag behöver hitta någon. Om man ska spetsa till det riktigt så skulle man nästan kunna säga i sin värsta form blir det nästan en del av mitt CV. Det blir nästan en del av vad det här säger om mig att jag kan, det går att leva ihop med mig. Jag är inte helt omöjlig att leva ihop med. Så det är inte heller den bibliska bilden av äktenskapet. Men när man pratar med unga människor idag så finns en ökad pessimism i möjligheten att hitta någon. Och den där pessimismen tror jag ofta bottnar i en idealism. Och det låter lite paradoxalt, men idealismen är ju den att man tänker, man letar efter the one. Den rätte med stort R. Och då tänker man sig någon som då funkar ihop med mig. Som är liksom perfekt kompatibel ihop med mig. Så då kommer det liksom att lösa sig. Men det kommer det inte. Därför att den finns inte. Med risk för att krossa någons drömmar. Den du kommer hitta om du är en av de som letar. Och det skulle väldigt många singlar behöva höra idag. Det är den du kommer hitta. Det är en syndare. Full av sår. Ja, det låter ju inte så. Det låter inte som något man, ingen svärmorsdröm direkt. Men faktum är att det är en realitet. Det är en realitet i den värld vi lever i nu. Därför du kommer möta, dels är världen fallen. Du och jag inkluderade. Och tror du inte det så är du inte gift, förmodligen. Men om du har varit gift mer än halvår, ska vi säga. Nej, så har du upptäckt det. Både vad det gör med dig själv. Att du möter dig själv på ett helt nytt sätt. Men också att du får möta den andra. Och den andres mindre smickrande sidor. När man jagar den perfekta partnern, vad innebär det? Det var två ingredienser. Jag tog del av någon undersökning som hade gjorts i USA av något som hette National Marriage Project. Och den hette, undersökningen hette Why Men Won't Commit. Så den riktade sig till män. Och man hade frågat några tusen män om vad som var de liksom viktigaste de letade i när de letade efter en kvinna. Singelmän. Och då var de två sakerna som kom längst upp. Det var ett. villighet att acceptera mig som jag är utan att försöka förändra mig. Bara där har man ju en förklaring på varför man singlar liksom. Nummer två, sexuell kemi. Så intressant. Båda de här handlar om, alltså, vad kan man få ut? Den första då vill stryka under. Jag ska inte förändras, bara så du vet. Liksom. Kom inte här och försök att förändra mig. Det vill jag inte ha. Utan vad jag vill ha, det är någon som levererar så mycket som möjligt. Men som kräver så lite input som möjligt. Maximal outcome, minimal input. Eller hur? Det är bara en funktion, en del av det individualistiska projektet och tanken. Det är något som jag behöver. Något som jag, för att fullända mig eller mätta mina behov och så vidare. Men ingen av de här, varken den individualistiska eller den traditionella bilden av äktenskapet, är den gudomliga, är det som Bibeln presenterar. Hur viktigt är äktenskapet för Gud? Jag tänkte vi skulle börja med att läsa ur Malaki. Ska se om vi kan få upp det där. Har vi något från Malaki 2 där? Ja. Malaki 2, vers 13 och 14. Och det här är då, alltså nu har Israel levt, om vi bara backar lite. När Israel skulle gå in i sitt land så fick de ju hela Deuteronomium, alltså femte Mosebok, som är en predikad lag, en slags påminnelse av alla de andra fyra. Och familjerna har en viktig roll att spela där. Hur de skulle leva i det nya landet. Här är det 1200 år senare ungefär. En slags korrigering av Gud. Profetisk kritik från Malaki. Hur gick det? Och så säger Malaki så här. Och dessutom gör ni detta. Ni översköljer Herrens altare med tårar, gråt och klagan. Eftersom han inte vill se till offergåvan längre. Eller ta emot något från er hand med glädje. Och ni frågar varför? Därför att Herren har varit vittne mellan dig och din ungdomshustru. Du har varit trolös emot henne, trots att hon är din maka, din hustru, som du ingått förbund med. Det var skarp kritik från Herren genom profeten Malaki. Som visar någonting. Det visar att folkets synd i det här läget, när Malaki trädde fram och säger det här, inte var av en religiös art. De hade kommit med sina offergåvor. Problemet var inte att de kom med offergåvor. Problemet hade inte att göra med att de inte var aktiva i kyrkan. Om vi ska ta det till nu. Problemet hade inte att göra med att de inte var duktiga i sin verksamhet eller engagerade eller brinnade. Problemet var att de hade negligerat sina äktenskap. Som kristna är detta, det är svårt, eller det är en utmaning i vår tid, men det är the challenge. Det är en av de absolut viktigaste utmaningarna i vår tid. Jag är av den övertygelsen att vi kristna, vi är inte experter på relationer i bemärkelsen att vi är perfekta eller duktigare än de där ute. Men vi bör vara experter i relationer i bemärkelsen att vi bör lära oss att leva i nåd och sanning. Och det är det som är relationens kärna i en fallen värld. Och vi kommer komma med till det. Det måste vi vara experter på. Är vi inte experter på det, vi är irrelevanta i den här världen nästan. Det är en av de absolut viktigaste områdena. Och det där behöver vi, så vi behöver ha bra sexliv. Okej? Vi behöver ha bra sexliv, men bra sexliv kommer ju inte, det är ju inte en isolerad företeelse. Vi män kan ibland tro det. Är min erfarenhet. Men det är ju en frukt av relationen i övrigt. Eller hur? Och därför måste handlar ju ofta det där och felaktigheterna i det där om det här som var innan. Liksom, eller allt det där innan, hur man sköter relationen i övrigt. Och där bör vi ha mycket att ge till den här världen. Inte vår perfektion återigen, men att vi lever i Guds nåd, att vi lever i lite av det vi pratade om i morse med konstansen, transparensen och du också faktorn. Att vi liksom lever i det och kan bjuda världen det, bjuda in världen i det. Att det och ge han äran för det. Och det bottnar ju i varför, alltså, varför ska vi ens göra det liksom? Varför inte ge upp? Vi har vuxit ifrån varandra. Varför inte testa med någon ny då, som funkar bättre med mig? Och så. Nej, det har ju att göra med vår kristna grundtro. Och det här som Malaki säger, kritiken här, det har ju att göra med, ordet nämndes där, förbundet. Att gå från en känsla av bara ett kontrakt till ett förbund. Och det är liksom hemligheten på något sätt med äktenskapet, att det är ett förbund inför Gud som ska också reflektera Gud och Guds tanke och Guds handlande med sin skapelse. Vi är ju inte vana vid förbund så mycket i vår värld. Alltså, vi talar ju inte om förbund så ofta, men vi talar om kontrakt. Kontrakt i affärsvärlden handlar ju i regel om att man ska göra ett kontrakt som är så befrämjande som möjligt för mitt företag. Och ett bra kontrakt, även om naturligtvis båda parter ska vara nöjda, så ett bra kontrakt i affärsvärlden kan ju faktiskt vara ett av minimal input, maximal outcome, eller hur? Om jag är duktig förhandlare kan jag få till så att vi inte behöver ge så mycket från vårt bolag, men vi får ut mycket av ditt bolag. Och du är ändå nöjd och glad när du går därifrån. Då är jag en bra förhandlare. Men så är inte förbundstanken. Förbund skiljer sig ifrån kontrakt. Medans kontraktet tänker, är min partner här i kontraktet skickad att möta mina behov, så går ett förbund långt djupare och sätter som regel relationen i sig som överordnad de båda parternas särintressen. Förbundsrelationen är överordnad de båda parternas omedelbara behov. Jag säger omedelbara, därför att jag tror att de djupa behoven kan mättas. De är inte irrelevanta, våra behov. Det är de inte. Men när vi försöker kräva av den andra att möta mina behov och blir arg över att han inte möter mina behov och så vidare, det är ju då vi lätt distansen skapas och upplevs likadant från andra hållet. Att han möter inte mina behov och så vidare, så blir det lätt en distans där. Och det, naturligtvis det djupaste av alla behov, det mättas av Gud. Och jag tror att om den här förbundsrelationen sätts före mina omedelbara behov, så kommer i långa loppet Guds nåd, Guds kärlek, Guds sanning, Guds allt vad Gud är och har att mätta båda parter på ett djupare plan. Förbundstanken finns ju i Bibeln på en mängd olika ställen. Vi möter den också mellan människor, exempelvis David och Jonathan. Vi ser en djuphet i förbundet mellan dem som vänner, att ge sig själva till varandra, skydda varandra, stötta varandra. Den finns i vår tid med i Afrika fortfarande, mellan stammar och sådär kan man hitta förbund. Man ingår blodsförbund, stammar emellan, och i princip så förenas man genom det, att kommer de emot din stam så är det automatiskt så att de kommer emot min. Dina resurser är mina resurser. Vi hänger ihop. Bibeln använder ordet berit i Gamla testamentet på hebreiska, som betyder blodsförbund, eller betyder egentligen att ha betydelsen att binda samman. Diatheke i Nya testamentet handlar om att ge något en passande form. Intressant. Den passande formen där kärleken ska frodas är en förbundsrelation mellan man och kvinna, kallas äktenskapet. Och så har vi naturligtvis Guds frälsningsplan som börjar med ett förbund. Den börjar i första Moseboken kapitel 12 med Guds utväljande av Abraham. Det är egentligen där hela hans räddningsaktion drar igång. Där han utväljer Abraham, och vad gör Gud med Abraham? Jo, han sluter ett förbund med Abraham. Så Gud har valt att i förhållande till mänskligheten sluta förbund. Vad baserades förbundet med Abraham på? Vad var grundbulten, byggstenen i Guds förbund med Abraham. Det är ungefär, vad är det, 1200-1400 år innan lagen, va? Blir det? Ungefär 2000 år innan Jesus. Grundbulten var löftet. Gud utväljer Abraham. Gud ger Abraham löfte. Och förresten, att Gud utväljer Abraham, det är intressant. Alltså, är Abraham kvalificerad för det här utväljandet? Nej. Bibeln är tydlig med att Abraham inte liksom utmärker sig inte som en perfekt individ. Han gör jättedåliga saker på ett par tillfällen som Bibeln är så härlig och inte väjer för och tonar ner, utan berättar om. Men Gud utväljer Abraham, det är Guds initiativ. Gud ger Abraham ett löfte. Han till och med ändrar Abrahams namn för att länka ihop det med det här löftet. Från att heta Avram till att heta Avraham. Avram betyder fader av bergstoppar och Avraham betyder fader av folk, många folk. Och det här är när han är barnlös. Men Gud ändrar hans namn och säger, du är far till många folk. Ja, men jag har inget barn. Löftet är så tydligt för Gud, så konkret, så att han bara utgår från att vi förändrar hela din identitet, ditt namn kopplas till det. Alltså det är intressant, jag läste en artikel, jag kan inte återge den nu, men en amerikansk teolog som jag nu har tappat namnet på, men jag har det nedskrivet någonstans, som behandlar just förhållandet mellan identitet och löften. Hur vår identitet, vilka vi är i grund och botten, faktiskt har att göra med mycket vilka löften vi avger och håller. Jätteintressant artikel. Han skriver i den artikeln bland annat att jag har varit gift med min fru i 45 år eller vad han skriver. Och min fru har varit gift med 5 olika män under den här tiden. Och alla 5 var jag. Och så berättar han om hur han liksom har förändrats då. Vilket man gör när man lever tillsammans. Och han säger att vad hade de här 5 männen gemensamt i relationen till min hustru? Löftet. De hade alla, byggde alla på löftet. De höll alla fast vid löftet. Löftet är i någon mån konstituerande för våra identiteter. Och Gud, han ingår i förbund med Abraham och han baserar det på ett löfte. Och sen vet vi att detta förbund förnyas. Vi vet att lagen läggs till. Att den är viktig också. Men den är inte grundbulten i förbundet. Men den talar om vår lydnad och den ges, säger Paulus, för att avslöja oss. För att både i någon mån kanske stävja ondska. Det är ett stort ämne i sig. Men också framförallt för att avslöja oss. Så att vi inser vårt behov av nåd. Galaterbrevet talar mycket om detta. Men, och sen kommer nya förbundet in. Och Paulus undervisar en del om äktenskapet trots att han inte levde i äktenskap själv. Och Efesierbrevet 5 är en av de där texterna som är bland de mest liksom kända men också lite kontroversiella, och vi måste läsa den. Den börjar så här: underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni hustrur underordna er män som ni underordnar er Herren. En man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älskar era hustrur som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den i vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring, sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Har vi 31 och 32 också. Därför ska en man lämna sin far och sin mor, hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Den kan vara kvar där, den versen. Jag talar om Kristus och församlingen, avslutar han den. Versar som kanske utgör lite av ett sprängstoff i vår tid här. När jag ingick äktenskap med Maria, så skulle jag kunna tänka att de här verserna gav uttryck för utgjorde grund för att vissa saker jag kan kräva av henne. Men så ser jag inte på det idag. Jag tror aldrig att de här verserna ska användas som något man kräver av motparten, utan som grund för vad man ska ge. Och där har jag en lektion där jag brukar tala till männen direkt, och sen en där jag talar till kvinnorna. Jag brukar alltid vara lite, vad ska man säga, ja, men lite mer offensiv eller lite strängare när jag talar mot männen. För jag tror faktiskt, för när man talar om de här sakerna, vi har en hel historia bakom oss av mäns våld mot kvinnor, av förslavande, av bossande, av strukturell patriarkat och så vidare. Så det gör ju de här känslorna, det är ju hur ska man kunna ta till sig de här verserna och tänka att det ändå finns några Guds ordningar i. Jag tror likväl att det gör det. Jag tror att det finns någonting i de här verserna som talar om det djupt manliga och det djupt kvinnliga i oss. Och så, sen tror jag att varje par måste brottas och hitta själv vad det innebär för dem. Men jag ska inte tala så mycket om det idag. Men jag vill stanna här lite inför den sista versen här. Ordet hemlighet här. Denna hemlighet är stor. Jag kallar ju den här undervisningen äktenskapets hemlighet. Det är ordet mysterion som Paulus använder. Och vi har ju fått vårt ord mysterium därifrån. Men det har helt andra nyanser hos Paulus, som är mer djupa andliga nyanser. Det är ett laddat ord. Han använder det här ordet i kapitel 3 i Efesbrevet om evangeliet, tror jag det är där, eller om det är om nattvarden. Han använder flera ställen även om nattvarden. Ordet detta mysterium, alltså andliga nyanser av Guds frälsningsplan och Guds agerande. Och sen använder han det då här om äktenskapet. Och så kopplar han det, jag talar om Kristus och församlingen. Som han kopplar tillbaka till vers 25 där, med Kristi relation till församlingen, när mannen älskar sin hustru. Kristus älskar sin brud och framställer henne vacker. Vad händer med bruden när Kristus älskar henne, slösar sin kärlek över henne och hon tar emot den? Hon blir vackrare. Intressant parallell. Hur bruden blommar, och han kallar männen att älska sina hustru till blomning. Här. Och det är där jag brukar börja när jag talar om i så fall manligt ledarskap. Att det måste vara att älska på ett självutgivande sätt, på det sätt som Kristus älskat oss. Det blir alltså, det skapar bävan när man läser de verserna, därför att man kommer ju till korta i ljuset av Kristi perfekta kärlek. Så, men den här hemligheten handlar alltså om äktenskapet som ett mysterion, som ett nådemedel, som någonting som Gud har instiftat, som ska återspegla honom. Och det är det som är den stora hemligheten med äktenskapet, alltså att det är ett förbund som är tänkt att återspegla evangeliet, som är tänkt att återspegla Guds handlande gentemot sin brud, som är vi. Och det lägger han ut i de här verserna som vi har läst. Och det handlar inte bara om då äktenskapet som institution, utan också om det som är tänkt att ske i det äktenskapet. Det vi ska göra med varandra. Eller för varandra. Att mannen ska göra för sin hustru vad Kristus har gjort för oss. Att leda oss in i gemenskap med Gud. Att ge sig själv för henne. Och utifrån det tänket så kopplar Paulus tillbaka till skapelsen och menar att Gud hade Kristus och sitt folk kyrkan i åtanke redan i skapelsen när han instiftade äktenskapet. Att de två hänger djupt samman. Och det betyder att ett äktenskap liksom bara funkar i den mån som det återspeglar Kristi kärlek till oss. Så då måste vi alltså prata om vad kärlek är. Vi måste försöka definiera kärlek på Guds sätt, inte på Hollywoods sätt eller på populärkulturens sätt. Där man tänker kärlek mer som ett fenomen. Eller som något man, en vattenpöl man ramlar i. Fall into love, fall out of love. Det låter som något man kan snubbla in i och så bara ramla ut och har inget med det att göra. Men jag tror att vi behöver hantera och tackla det mer som någonting man praktiserar. Och det betyder inte att känslorna inte är med. Men det betyder att känslorna sitter i baksätet, inte i framsätet. Jag hörde man sa om att det gäller även för hatet detta. Att handlingar av hat kan underblåsa själva hatet. På samma sätt som handlingar av kärlek kan underblåsa själva kärleken. Man sa om nazisterna att de först dödade judar för att de hatade dem. Men senare hatade judar för att de dödade dem. När vi tittar på den fruktansvärda händelsen i 30-talets Tyskland så är det ju ett maskineri av några arkitekter, några ideologer, några bakom. Men sen är det ju mycket vanliga människor. Det säger ju många av forskare. De är inte bästar och jävlar alla tyska soldater på den tiden. Men de praktiserar handlingar som gör dem till bästar. Som gör att känslorna åker med så att hatet till slut blommar upp inom dem. Och jag tror det fungerar liknande med kärlek. Alltså att handlingar av kärlek kan underblåsa själva kärleken. Vad var det Jesus sa i bergspredikan? Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Vad är hjärtat? Ja, hjärtat, om man skulle se det som den inre människan, det finns lite olika definitioner, men om vi tänker det, din djupaste liksom personkärna av vilja, av medvetande, av känslor, av alltså mycket av det här kan kopplas till ditt hjärta. Så där du och jag styr våra medel, våra prioriteringar, våra pengar som ett uttryck för vår tid, vår engagemang, vår effort, det som vi ger, det som vi arbetar på. När vi styr det, dit går vårt hjärta. Det finns ju ingen här inne som är intresserad av Ericsson-aktien som inte har Ericsson-aktien. Om du inte jobbar på Ericsson, då kanske du är det. Men det är ju när du köper Ericsson-aktier som du blir intresserad och känslomässigt berörd av hur Ericsson-aktien går. Och det är så mycket det fungerar i våra relationer också. När vi investerar i varandra så följer känslorna ofta med tiden. En pastorskollega som talade om det här, han var pastor många år i, precis som jag, i en liten stad. Och i en liten stad så har man kanske inte samma genomflöde av människor. Man kan inte säga, ja men varsågod, det finns andra församlingar här till lite jobbigare människor, utan man lever med dem. Och som pastor är man satt och kallad att älska dem, även då man inte tycker om. Så han berättade om ett par i sin församling som var kantiga, taggiga, svåra att umgås med. Och kanske inte hade så många vänner i församlingen därav. Men som han då hade samtal med och prioriterade, för de sökte stöd och sådär av honom. Och han liksom fick träna sig i att älska det här paret. Vilket ledde till att han började älska dem. Så då hade han och hans fru ledig helg och hon undrade, vad ska vi göra på ledig helg? Kanske ska bjö över någon. Varpå han föreslog sådär, out of the blue, bara, ja, vi kanske ska bjuda in det paret. Hans fru tittade på honom som om han hade sett ett spöke liksom. Hallå, varför i hela världen, när vi har ledig helg, ska vi bjuda in det paret? Och han kom på sig själv med att liksom utvärdera, ja, varför ska vi bjuda in det paret? Varför föreslog jag det? Och kom på att med åren hade han lärt sig att tycka om dem. Intressant. I en tid där vi ofta hör saker som men jag bara överrumplades av kärlek till en annan, eller vi växte ifrån varandra, eller man kan inte hjälpa vem man blir kär i och så vidare och så vidare. Man kan hjälpa var man styr sin skatt, och det är där ens hjärta kommer att vara. Att praktisera kärlek. Så älskade Gud världen att han fick gåshud. Nej, eller hur? Så var det inte. Så älskade Gud världen att han gav. Jesus är liksom det ultimata exemplet på att praktisera kärlek ända in i döden. Att ge sig själv, att be när han hänger på korset. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Kristi kärlek gör någonting med oss. Den drar oss in i sig själv. Förändrar oss genom att dra oss in så att vi börjar efterlikna den. Våra rädslor drivs ut steg för steg, och vi blir mer förmögna att returnera hans kärlek. Och detta behöver vi arbeta med i våra relationer. Att praktisera en kärlek som liknar hans. Och jag skulle säga att det kan vi inte i egen kraft. Där behöver vi hans nåd. Vi behöver hans ande. Vi behöver involvera honom i detta. Hans ande kallas kärlekens ande. Sanningens ande. Det är två av de epitet som används på den heliga ande. Ska vi pausa där lite? Och så tar vi lite fika. Och så fortsätter vi sen och tala om detta, att praktisera kärlek.